ibland så funderar man på det här. Varför ska jag säga de här sakerna? Kan man inte få säga någonting annat? Och så. Men det Gud lägger på ens hjärta, det måste man säga och förmedla. Så är det. Och jag ska tala om någonting som har dykt upp den här veckan, den förra veckan. Och det är ju, vad är meningen med livet? Vad är meningen med vårt liv? Men jag ska be först en stund här och välsigna det vi ska säga här. Fader, jag tackar dig att du är mitt ibland oss, och vi har välkomnat dig i helig ande. Och vi bara ber att du är med och välsignar det ordet som jag ska säga, Jesus. Jag bara tackar dig att du leder, Jesus, med din ande, Jesus. Tack att ditt ord alltid är vägledning för oss och den rättesnöre på hur vi ska vandra våra liv, Jesus. Det är så vi ska vandra med våra liv, Jesus. Det är ditt ord som ska leda oss och ingenting annat, Jesus. Jag bara tackar dig. Och du bara kommer mitt ibland oss här ikväll och välsignar var och en som lyssnar här. Jag tackar dig, Jesus. Ja, det här är ju både ett väckelsemöte och kanske lite av undervisning också som jag kommer med. Men det här med meningen med livet, det är, tror jag, viktigt. Alla tänker på det här. Vad är meningen med livet? Och vi har hört det talas om i veckan här och livet är meningslöst för många. Jag ska citera lite sådana saker här också. Men jag ska börja läsa med Johannes 8, en vers, den 12:e versen. Jesus talade åter till dem och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Jesus sa: jag är världens ljus. Jag är världens ljus. Det är Jesus som är världens ljus. Och vi vet ju att det är väldigt mörkt i vår värld idag. Och det finns väldigt stor fruktan för olika saker. Fruktan för krig och brist på mat. Och man är orolig för miljön och brottsligheten ökar. Vi vet allt det här. Och energibrist och sjukdomar och allt sånt här i allmänhet. Det finns så mycket som oroar människorna. Oro. Men oron här har ju funnits generationer tillbaka i alla generationer. Och det var i stort sett likadant. Människan är fylld av oro och mättas av oro. Så är det. Men det ser likadant ut. I frånsett kanske oron idag för miljön. Som jag tror att det mycket är ett konstruerat problem. Och det har blivit en ny religion istället. Religion, en miljöreligion som dyker upp, men det är mina tankar, mina ord, så jag vet inte att det är så. Jag har inget grund för det ordet. Men många upplever livet som en meningslös tillvaro. Och för att stilla den här oron så tar många in droger. Funderingar finns också att man är född i fel kön eller har en annan sexuell läggning. Flera av de här funderingar och det val som sedan görs, det är ju mångt och mycket att man inte är nöjd med sitt liv. Man är inte nöjd med sig själv. Man intalar sig själv om jag kommer att må mycket bättre om jag börjar använda droger, jag byter kön och hänger mig åt onaturligt umgänge. Och sen är ju ensamheten också. Ensamheten är väldigt stor. Kan också vara en bidragande orsak till att många fastnar. Särskilt killar, vet inte, fastnar på sajter och olika filmer och sajter och chattar. Och detta är ju ett satans gift som fångar människor på samma sätt som drogerna gör. Man har svårt att komma ut det här, man håller på med de här sakerna. Så är det ju bara. Det stod i Världen idag, den 22 april, jag vet inte hur många som har Världen idag, men det stod en artikel där, det stod det så här: fler ser livet som en meningslös tillvaro. Det stod så här: andelen svenskar som upplever livet som meningslöst har fördubblats under de senaste 20 åren. Nu uppger så många som en av fyra tillfrågade att tillvaron känns meningslös. Detta uppger analysföretaget Kairos Future. Sekularisering, ökad ensamhet och sociala medier tros vara några av förklaringarna till allt fler svenskar upplever meningslöshet i sina liv. Enligt studie från Kairos Future uppger en av fyra svenskar att tillvaron känns meningslös, medan fler än var tredje man i åldern 18-30 år skriver under på detta. Mats Lindgren, grundare av Kairos Future, tror att ensamheten är en betydande orsak till de unga männens svar. Det är många fler unga män som har svaga sociala nätverk än unga kvinnor, säger han till Sveriges Radio. Det är fakta, det här är en undersökning som har gjorts. Och vad beror det på ensamheten? Och det är den största orsaken, tror jag, till att många ser livet som meningslöst, är att man inte har något mål för sitt liv. Man surrar runt och man är runt på olika sätt. Nu är det så här att Jesus, han är ju svaret, det vet vi på hela mänsklighetens problem. Jesus, han är svaret. Och tyvärr så söker många i alla usla brunnar istället för att dricka av det levande vattnet som Jesus ger. Jesus hade levande vatten och gav till kvinnan med sykarspunnet. Det är vattnet som vi ska ha. Och det gäller ju att söka Herren medan han låter sig finnas och överge det meningslösa livet utan Jesus. Det finns en som kan stilla. Det finns bara en som kan stilla ångest, oro och ensamheten i ditt liv. Det finns många saker, men en sak som är verklig stilla ensamheten och stilla oron. I Jesaja 55 kan man läsa sjätte versen. Står så här: sök Herren medan han låter sig finnas, och kalla honom medan han är nära. Den ogedaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska ge mycken förlåtelse. Mina tankar, det är inte era tankar. Och era vägar, inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Herren har höga tankar om varje människa. Han har höga tankar om dig. Och du ska veta att Jesus, han bryr sig om varenda människa på jorden. Han bryr sig om dig. Herren har skapat dig och mig till sin avbild. Vi är skapade till Herrens avbild. Och Jesus, han älskar ju oss så mycket att han gav sitt liv för att rädda oss. Han gav sitt liv för oss. Men vi behöver vända om. Vi behöver vända om från vårt gamla liv och bli förlåtna för våra synder. En omvändelse är att vända om i 180 grader, hörde vi på Arne tala om för någon söndag sedan. Man vänder om i 180 grader med våra liv. Man bryter allting med det gamla livet och släpper in Jesus i alla hjärtans rum. Det går inte att behålla någonting, hemlighet eller synd, för att bli verkligen fri. Vi kan inte behålla någonting. Allt kommer ju ändå uppdagas inför evigheten, det vet vi. Men då är det för sent. Då är nåden och barmhärtigheten slut. För vi vet ju att ingen synd kommer in i himlen. Vi kan inte behålla någonting. Vi måste lägga av allting sånt här. Det står i första Johannes brev, jag kommer läsa det bibelversen, och måste bara konfirmera med det jag säger. Det är på grund av ordet jag säger det. Det som står i Guds ord, det är som en sanning och det måste vi leva efter. Men vi kan läsa det i första Johannes brev, första kapitlet, femte versen. Det står så här: vandra i ljuset, så det överskrift på min bibel. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Gud är ljus. Och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, och ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss ju själva, och sanningen den finns inte i oss. Så om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Han vill säga att vi inte har synd. Syndat gör vi honom till en lögnar och hans ord är inte i oss. Så det gäller ju för oss att lämna allt som går emot Bibeln och inte som Bibeln lär. Att vi ska inte låta tvetydiga tolkningar av Guds ord fästa våra sinnen. Det finns ett ifrågasättande och ett tyckande som gör att ordet tolkas för att passa in i vår tidsålder. Det har vi läst också. Det finns de som tolkar ordet för att rättfärdiggöra synd. Det går inte att rättfärdiggöra synd och tolka det på ett annat sätt som det står. En fråga som man kan vara berättigad. Kan det vara så här att pastorer och samfundsledare omformar evangeliet för att det ska passa in i det krav som stat och kommun ställer för att kunna få ekonomiska bidrag? Är det så? Om det är på det här viset, jag vet inte, så är inte Bibeln det som är rättesnöret för församlingen. Det är staten och kommunen som dikterar vad som får sägas. Och om det är så vill jag då påstå att dessa församlingar och samfund, de leds av antikrists ande. De leds inte av Guds ande. Det är något annat som leder dem. Du kanske tycker det här är hårt, du som lyssnar på mig. Ett hårt uttalande. Men om det inte är tillåtet att predika evangeliet som Bibeln lär, så stänger man ju ute den heliga ande. Du stänger ut den heliga ande om man inte fått predika ordet som det lär. Om någon säger du får inte predika på det sättet, för då får du inget bidrag. Vi kan läsa också en artikel till som står i Världen idag. Om ni inte har den så kan tala om vad som står där den 20 april. Då står det så här: pastors tal om äktenskap och kön slutade i mediedrev. En församling som heter Alunda församling Nagelfas av kommun och fotbollsklubb. Pastorn betonade betydelsen av att i en tid med många lögner hålla sig till Guds ord och Guds andes ledning om sanningen. Det finns en man, det finns en kvinna skapad av Gud till Guds avbild för att höra samman. Samt Bibelns syn på äktenskapet är tydligt är mellan man och kvinna, sa pastorn bland annat. Det här har ju den kristna församlingen alltid stått för, säger han. Uppgifter i media säger att predikan lett till att kommunen granskat bidragsgivning samt om Furu Höjdkyrkans förskola följer läroplanen. Fotbollsklubben där pastorn är tränare för ett ungdomslag ansåg sig nödgade att intervjua personer för att försäkra sig om hans lämplighet som ledare. Svenska kyrkan Alunda församling skriver på Facebook att man inte kommer fortsätta besöka gudstjänster i förhöjdkyrkan med konfirmande. Vad säger detta? Det är skrämmande. Men är det så här? Är det så här det fungerar? Jag vet inte. Men vi ska inte vika av henne från Bibeln. Vad säger Herren? Han har inte ändrat sig. Fadern och sonen, helige ande, har inte förändrats. Han är densamme. Evangeliet, Bibeln, är detsamma. Och vi ska läsa Bibeln som den är skriven. Vi ska inte förändra någonting. Vi ska inte sudda ut någonting och säga men det kan vara så här istället. Det kanske inte är så farligt om två män bor tillsammans eller två kvinnor. Det är inte så farligt. De kommer ju hit och de kan få vara volontärer här. Men det är ju synd. Det är också så här att pastorer och församlingar behöver vara medvetna om att omprövning kan komma att ske för att få de ekonomiska bidragen. från kommun och stat mot vad som förkunnas, vad vi säger. Du får inget bidrag om du säger att homosexualitet är synd. Då får du inget bidrag. Så enligt min mening är det dags att se till att vi inte var beroende av något bidrag. Församlingen ska inte vara beroende av bidrag för att få sin verksamhet gå runt. Att vara beroende av världen för att sprida evangeliet är en farlig balansgång som kan sluta med den heliga ande bedrövad och lämna församlingen. Vi ska inte bedröva den heliga ande. Vi ska vara vakna och över vad det som sker och inte bli invaggade i godtycklighet och acceptans av det krav som myndigheten kommer att ställa på oss. Mina vänner, det är viktigt att ha rätt mål i sikte för det egna livet och för församlingen. Vad är målet för mitt liv? Vad är målet för ditt liv? Vad är målet för församlingen? Vad är det vi strävar emot? Det är målet att nå himmelen. Att rädda så många människor som möjligt för evigheten med ett liv med Jesus. Det är ju vårt mål. Det är ju inte att anpassa sig efter den här världen. Målet är att vinna människor, så får vi sticka ut då. Och vara lite annorlunda. Vi måste sträva mot målet. Vi kan läsa om målet här som Paulus säger i Filipperbrevet 3, den 12:e versen. Inte som jag redan har gripet det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripet det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Det är målet. Vi ska vinna segerpriset i himmelen i Kristus Jesus. Och när vi är gripna av Jesus så har vi då bara ett mål i sikte. Det här att hålla sig på vägen. Hålla sig på vägen som går till himlen och få med oss så många som möjligt dit. Det är vårt mål. Det är målet. Och Paulus säger så här också i första Korinthierbrevet 9, 26 versen. Jag löper alltså inte utan att ha ett mål i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Vi har ett mål i sikte. Vad är ditt mål? Vad är ditt mål med ditt liv? Vad har du för mål? Vad har jag för mål? Vad har församlingen för mål? Jag vet ju vad den här församlingen är för mål. Målet är att vinna människor för Jesus och få människor befriade från synd och sjukdom. Det är målet. Men då måste vi hålla oss på den vägen för att nå målet. Och vi måste leva på det sättet. Att hålla fast vid tron på Herren och hans ord. Det enda som håller oavsett vad vi möter här i livet. Vi håller fast när vid Jesus när livet leker och är roligt och allting är toppen och när allting går så bra. Men vi håller fast vid Jesus när livet stormar och det är mörkt. Kan du hålla fast vid livet storm, vid Jesus när det stormar och mörkt omkring dig? Håller du fast vid Jesus i alla livets situationer? Det fanns en band som står omtalade i gamla testamentet. Det var Jobb. Han var hårt prövad och han stod fast trots alla prövningar han fick genomgå. Han stod fast vid Herren, han vek inte av. Vi kan läsa Jobb 23 kapitlet, den 11 versen står det så här. Min fot har hållit fast vid hans spår. Jag har följt hans väg utan att vika av. Hans läppas bud har jag inte övergett. Hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd. Men han är den ende. Vem kan stå honom emot? Vad han vill, det gör han. Han fullbordar vad han har beslutat om mig och mycket mer av samma slag. Ja, Jobb, han höll ju fast vid Herren. Han smädade honom inte, trots att hans omgivning som uppäggade honom hela tiden att överge Herren och förbanna Gud och kan du dö och sen och lämna livet. Jag visste att Gud fanns och vad som än hände så kunde han vila tryggt i Herrens händer. Job hade ett levande hopp. Han hoppades på Gud. Han hoppades och förlitade sig på Herren, för han hade all kontroll på det. I första Petrus brev kan vi läsa i första kapitlet, tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himmelen. Men Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredda och ska uppenbaras i den sista tiden. Ja, hur ska man då göra för att bli bevarad i frälsningen? Hur ska jag gå tillväga? Kanske du undrar. Va? Hur ska jag bli bevarad i frälsningen? Hur ska man undgå frestelser och prövningar och, som påverkar hela tiden, och allt orent som flödar ut ur media och allt det vi möter? Hur ska vi undgå det här? Och svaret jag har till dig, det är att varje dag läsa ordet, läsa Bibeln. Be och umgås med Jesus. Be till Jesus varje dag. Jag brukar be Fader vår när jag är ute och går med min hund. Det gör jag 4-5 gånger om dagen. Det är en härlig bön, Fader vår. Fader vår, helgat var ditt namn, tillkommer ditt rike. Lev i Fader vår. Det kanske räcker till att börja med. Sen kanske du börjar prisa Gud ännu mer och lovsjunga honom. Umgås med Jesus. Undvik att nära själen med de svagheter du har. Jag vet ju mina svagheter. Jag när inte den med de svagheterna. Jag när inte mitt liv, min själ med det. Jag försöker fly undan det. Och då går det så mycket bättre. Då slipper man det här problemen. Det finns några diken, det finns många diken att hamna i och köra fast i vår vandring som kristen. Och jag ska ta upp 5 diken som man kan hamna i. Men hamna inte i något av diken. Vi ska hålla oss på vägen. Men ett av diken där det är självgodhet och skryt. Det är att man framhäver sig själv och jag tycker man berättar hur bra man är och hur duktig man är med allting. Det kan man ju visa hur duktig man är, men man behöver ju inte berätta det själv, utan man ska ju visa det. Men när man säger att jag ger Herren äran till det, så kan man undra om man ger Herren äran eller själv vill ha den här äran. Det är någonting man kan falla i. Man är mån om att synas också, det ska vi göra, men Jesus ska lysa genom oss istället. Det finns också ett sätt att något hamna i att man dömer andra syskon, man dömer andra troende, ser hur de lever och ser hur de gör liksom, och han är sån och hon är sån. Det ska vi inte göra. Vi ska välsigna andra. Och kallas för förtal enligt vad Bibeln säger, det är förtal om man dömer andra. Det finns ett dike, som ett tredje dike, som tror jag många hamnar i, och det är ju materialismens dike. Där de materiella sakerna går före att besöka församlingen, går före be och läsa Bibeln, när materiella går före. Man har större omsorg om sina egendomar och sina prylar än för sin själ och trossyskonen. Det kan vara så. Jag säger inte att du har det, men det kan vara så att man har det. Det är också en stor orsak till avfällighet idag. Vi vet ju efter pandemin så minskade mötesbesökandet betydligt. Det minskade så markant, och en orsak kan vara, jag säger inte att det är det, men att materialismen har tagit över, något annat har tagit över. För att gå på möten och umgås med Jesus och läsa Bibeln, så kanske man har börjat syssla med andra saker. Jag vet inte, men det kan vara så. Det finns också någonting som vi talade om innan här, Alunda församlingen som råkar illa ut. Det är ju tolerans mot samkönade relationer och sambolevande. Uttalande som säger så här, att alla människors lika värde Det har blivit ett slagord i många sammanhang för att rättfärdiga synden. Och man säger Gud är kärleken. Man säger också att man behöver anpassa oss till den tid vi lever i, säger man. Men synd är synd. Vi ska inte anpassa oss till tiden vi lever i. Vi ska anpassa oss och leva efter ordet. Det är det som ska styra oss. Synden utestänger människor från Gud. Och som kristna så behöver vi ta avstånd från sådana här saker och varna våra vänner och omgivning. Varna dem vi möter för det här är felaktigt. Jag har en femte dika hamna i, och det är lite kontroversiellt det här. Jag kallar det överandlighet. Men är överandlig, kan man bli det? Ja, ett exempel är ju att när man får för sig att det finns demoner och andemakter överallt och ber och krigar mot den. Ja, det är andemakter där och det är en andemakt och det är en demon. Jag vill säga det att en person som har lämnat sitt liv till Jesus är inte besatt. Jesus har tagit hand om livet. Däremot om någon behåller en del av synderna och inte gör upp med dem kan det vara en andemakt som binder, men man är inte besatt, det tror jag inte. Personen som inte har lämnat över allt till Jesus blir inte riktigt fri och känner sig jobbigt och kämpigt. Och då behövs det befrielse. Det kan jag köpa, kan bli befrielse. Men vi behöver lära oss att skilja på de här sakerna. Vi människor har olika personligheter och dras med som att dras med. Jag har min personlighet att dras med och du har din personlighet att dras med. Och alltid i en relation, i ett äktenskap så kanske inte man tycker lika, men det är ju personligheter som styr oss. Vi är ju sådana som människor, vi börjar lära varandra, acceptera varandra personligheter. Men personlighet är ingen andemakt, det är inget besättelse av något slag. Det är en personlighet som gör att vi är sådana som vi är. Och i att beskylla människor att det är bundna av andemakter, det är osynsunt och kärlekslöst. Vi ska inte hålla på med sånt. Det är, jag kallar det övandlighet och kallar det på att göra på det sättet. Vi ska strida mot ondskans andemakter. Vi ska strida mot fienden. Vi ska strida mot dem. Vi ska inte strida mot bröder och systrar som kämpar för att och vill leva för Herren. Vi ska strida mot onda som binder människor istället och mot fienden som försöker förstöra. I Jakobs brev kan vi läsa i 4:e kapitlet så här. 11:e versen och 12:e. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Så att det är bara Jesus som kan döma. Vi kan inte döma varandra. Lagen kan döma kanske det som är rätt och fel och mot Sveriges rikes lag. Det finns ju domar som dömer. Men då bryter man emot en lag, då kan man bli dömd. Men vi har inte rätt att döma någon människa. Jag tror att vi är alla medvetna om att vi lever i den här yttersta tiden. Vi vet inte hur lång tid vi har kvar innan allting löses upp i den här världen. Det går mot sitt slut, det vet vi. Och det andliga klimatet, det hånar hela tiden. Och vi behöver också förbereda oss på förföljelse och lidande. Det förekommer på många platser i världen. Jag läser Open Doors tidskrift och där kan man be varje dag för en plats på jorden, ett land eller plats eller en stad som det är förföljelse. Det finns ett bönämne varje dag, så jag tycker det är jättebra att läsa. Jag läser det här varje dag och ber för det här. Men förföljelse kommer ju även smygande i vårt land. Och speciellt då när det gäller kön, när det gäller religion, klimatet och aborterna. Och den som sätter sig upp mot de här sakerna, protesterar och strider, som strider mot ordet, kommer få stora problem. Jag har sett det med den här historiken då, att man får stora problem, man blir av med sina jobb och allt här, man ställer sig upp och strider mot aborter. Det dödas ju 1,5 miljoner människor i Sverige genom aborter bara. Det är ett otäckt, alltså, och jag tror att Sverige kommer få stå till svars för detta. Det kommer fler få stå till svars för de här sakerna. Men här gäller det att vara ståndaktig, hålla ut i med prövningarna. Vi prövas, för vi vet att den som är med oss, han är större än den som är emot oss, som är världen. Jesus är mycket större, så håller vi ut med sanningen och står med ordet. Det här, vi ska hålla ut och hålla oss fast, för det har med sig seger, det har med sig genombrott. Petrus säger i första brevet, det andra kapitlet, och någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt, så är det ett nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att ni blir slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det ju nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led i ett ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad smädade han inte igen, och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom och dömde rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva i rättfärdighet. Och genom hans sår har ni blivit botade. Därför så har vi allt att vinna på att helhjärtat följa Jesus, Herren Jesus, och vandra i omvändelse varje dag. Att sträva efter att leva i den här omvändelsen och att lägga av allt som hindrar Herren att verka i oss. Hur kan vi lägga av allt? Ja, det lägger vi av allt när vi följer Jesus och följer hans ord. För vi vill ju tjäna Herren, och då behöver vi lägga av allt som tynger. En omvändelse är helt om 180 grader. 180 grader, vänd om och marsch och gör Herrens gärningar. Vi sjöng innan här, jag vill bara tjäna dig och ingen annan. Jag vill bara tjäna dig och ingen annan. Du betyder allt för mig. Betyder Jesus allt för dig? Om man inte gör det, så är det hög tid att prioritera om och livet och lägga bort allt det som tynger. Och då speciellt synd och begär och som hindrar dig att leva för Jesus. Vänd om till Jesus och vänd om till honom och följ honom. Jag vill bara tjäna dig Jesus och ingen annan. Jag vill bara tjäna dig Jesus. Jag vill bara följa dig Jesus. I Hebreerbrevet 12 står det så här i första versen: när vi alltså har en stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt det lopp som vi har framför oss, och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomna, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttna ni och tappa modet. Fäst din blick på Jesus, min vän. Fäst din blick på Jesus. Det är bara han som kan ge dig en verklig mening med livet. Jesus, han har gjort allt för dig. Han har gjort precis allt för dig. När du kämpar och har det svårt, och tänk på det lidande som Jesus fick gå igenom för dig och för hela mänskligheten. Tänk på det. Jesus, han sitter ju på Faderns högra sida och han manar gott för dig. Han sitter på Faderns högra sida. Jesus, han har gjort allt för dig och mig. Han har gjort allt för oss, och Vi får bara nåd, ta emot hans frälsning och hjälp i rätt tid. För han kommer alltid i rätt tid och hjälper oss och helar och styrker oss. Om vi bekymrar så kommer han och hjälper oss. Han är vår räddning. I brevet 10 och 12. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds höga sida och väntar nu på att hans fiende ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Amen, det är underbart. Han har gjort oss fullkomliga när vi tar emot Jesus. Vi kan gå fram i 22 versen i samma kapitel. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet och med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet, han är trofast. Jesus, han är alltid trofast. Han är alltid trofast. Vänner kan svika och relationer kan gå sönder. Om allt rasar för dig som du gjorde för jobb, så finns Jesus vid din sida. Han finns där. Han finns vid din sida och vill upprätta och hela dig igen. Herren återupprättade jobb och gav honom gottgörelse. Han vill ge dig gottgörelse. Vi kan läsa när Job kom till besinning fick svar från Herren. Det står i 41 kapitlet, den första versen. Job svarade Herren och sa: jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan ett förstånd? Jag har ju ordat vad jag ej begrep om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Lyssna nu så vill jag tala. Jag vill fråga dig och du må ge mig kunskap. Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Han fick se fadern, han fick se Herren med egna ögon, han fick se hans nåd. Så kom till Jesus, ta emot vad han gör för dig. Du behöver bara ta emot honom. Han vill göra slut på alla dina sorger och bedrövelser. Han vill ta bort det här. Börja gå med Jesus, börja gå med honom. Och bli hans lärjunge på riktigt, bli Guds lärjunge. Och man ska inte halta på båda sidor, och det är sämsta tillstånd som man har. Att man haltar, en gång är man där och sen är man där. Välj Jesus för hela ditt liv och för hela din tillvaro. Vad hände Job då? Vi kan läsa vidare i 10 versen. Det står så här då: Herren gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner. Han bad för sina vänner som hånade honom. Men Herren gav Job dubbelt upp mot vad han hade förut hade haft. Alla hans bröder och syster och alla han förut hade känt kom till honom och höll måltid med honom och i hans hem. De uppmuntrade och tröstade honom för allt det onda som Herren hade låtit komma över honom. Och var och en gav honom ett stycke silver och en guldring. Och Herren välsignade slutet av Jobs liv mer än början. Han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1 000 på oxar och 1 000 åsninnor. Han fick också 7 söner och 3 döttrar. Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia, den tredje Kiren Hapuk. I hela landet fanns inte så vackra kvinnor som Jobs döttrar, och deras far gav dem arvede bland deras bröder. Därefter levde Job 140 år och fick se sina barn och barnbarn i 4 led. Sedan dog Job gammal och mätt på att leva. Herren välsignade honom. Tänk att du kan få samma välsignelse när du gått igenom massor med svårigheter. Herren vill ge dig gottgörelse. Han vill ge dig gottgörelse för det som Satan har stulit för dig. Herren vill göra det. Herren gav Job nya ägodelar. Han gav honom Satan har stulit för honom. Han fick tillbaka mer än han hade innan. Vi får se det här som en bild på vad Herren förmår att göra dig och mig. Job var helt genom ödmjuk. och rättfärdig person som kunde hantera den stora rikedom han fick. Han var ödmjuk och kunde hantera det här. Den gottgörelse som Herren vill ge dig och mig, tror jag, speciellt dig. Jag har inte behövt någon gottgörelse just nu, tror jag inte, men det som du som lyssnar vill han ge gottgörelse. Och det grundar sig på det liv som du tidigare levt. Du kanske har blivit bestulen både fysiskt och känslomässigt. Herren vill gottgöra dig. Han vill göra allting nytt för dig. Han vill förändra ditt liv. Han vill göra allting bra. Det som är viktigt för oss är att vi blir kvar i Guds kärlek och med våra liv. Och inte blir högmodiga när vi får gottgörelse. Och det tror jag inte någon blir. Man är tacksam när man får en gottgörelse. När man får gottgörelse för det som fina och stulet. Jesus säger så här i Johannes 15. Du får lite bibelställen här, men det, jag vill bara grunda på det jag säger med Guds ord. Att det är så här som det är. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller fast vid mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit fast hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara er och för att er glädje ska vara fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, till allt vad jag har hört av min far har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. En frukt som består för att fadern må ge er vad än ni ber om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Jesus befaller att vi ska älska varandra. Ett liv med Jesus, det är alltid meningsfullt. Jesus, han ger trygghet. Jesus är en trogen vän för hela ditt liv. Och Jesus är lösningen på dina bekymmer och problem. Jesus gav ett bud och befallning till oss att vi ska älska varandra. När vi blir kvar i Jesus kärlek så har vi den fullkomliga glädjen i våra liv. Du behöver inte söka i världens usla brunnar efter lycka och mening. Jesus, han har utvalt dig. Han har kallat dig att komma till honom. Han vill ge dig av en evig glädje och frid. Han vill ge dig allt. Han vill ge dig gottgörelse, min vän. Men det finns också mycket ensamhet. Jag ska gå in på det igen. Både i och utanför församlingarna. Och som kristen och medvandrare så behöver vi visa kärlek och omtanke till våra medmänniskor. Det är viktigt. Det finns det som är medlemmar i en församling som kommer till kyrkan utan någon hälsa på dem eller prata med dem. Jag själv pratar med sådana personer som känner sig utstötta. Så ska det inte vara. Det ska inte vara så här. Jesus har gett oss det budet vi ska älska varandra. Att få omtanke, att få och kärlek från syskon i Herren. Det gör ju också livet mer meningsfullt, att någon annan bryr sig om mig. Någon annan säger något vänligt ord till mig. Så om vi inte visar kärlek till våra syskon i församlingen, hur ska vi då kunna visa kärlek till det ofrälsta? Det är en fråga. Om jag inte kan visa kärlek till mina närmsta, samlingen är mina syskon, det är mina bröder och systrar. Kan jag inte visa kärlek till dem, så kan jag, hur ska jag visa kärlek till den ofrälsta som jag möter? Första Petrus brev, 4:e kapitlet. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra innerligt. Till kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra och var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Här är en uppmaning till dig. Hälsa på den som ser ensam ut. Eller kanske bjud hem en person och visa kärlek. Börja någon gång och göra någonting annat än du är van vid. Visa lite omtanke om någon. I brevet står det så här. Bröder, bli kvar i broderskärleken. Glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk att vi kan få en ängel till gäst. Vet du. Det är härligt, bjuder du hem en granne eller någon annan du ser. Får du en ängel till gäst kanske dagen efter. Underbart, knacka på någon som en ängel. Vänner, vi behöver bli fyllda med Jesu kärlek och i våra hjärtan till våra trossyskon. Att visa kärlek till våra trossyskon är ett vittnesbörd till dem som vandrar utan Jesus med sina liv. Också ett vittnesbörd att se hur de älskade varandra, se hur de brydde sig om varandra. Det är ett vittnesbörd vi får med oss när vi visar kärlek till våra syskon. Och det här på det sättet tror jag som väckelsen i alla tider har spridit sig. Kärleken mellan trossyskon och så vidare. Kärlek till de ofrälsta. Man vädjade, ska du inte bli frälst, ska du inte möta Jesus? Att visa, sprida Jesus kärlek och sprida omtanke till medmänniskor. Det har en stor välsignelse med sig. I Apostlagärningarna 2 kan vi läsa hur de första kristna levde. Vers 46 och 47. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt i bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud, var omtyckta av allt folket och Herren ökade var dag skara med dem som blev frälsta. Det var glädje, det var frid. Tänk om vi kunde ha det så. Att vi var tillsammans var dag. Vi har ju bön här varje dag. Men det är bara en och en halv timme max vi är här och ber där. Men sen går vi hem igen. Men vi kanske ska fortsätta och be ännu mer och vara tillsammans med. Det kanske är så det ska gå till, jag vet inte. Romarbrevet 13:8. Stå inte i skuld till någon utom till kärlek till varandra, till den som älskar sin nästa uppfyllt lagen. Dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord, du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken hela lagens uppfyllelse. Kärleken är så pass viktig att vi älskar våra trossyskon, vi älskar syndare, vi älskar de som är runt omkring oss. Det står i, jag ska inte läsa det, du kan läsa första Korinthierbrevet 12 och 20 om lemmarna i Kristi kropp, hur de ska bry sig om varandra. Det står i, du kan läsa i 12 kapitlet. Jag ska läsa den bara 26 versen, det står så här. Om en läm lider så lider alla lämmarna med den. Och om en läm hedras gläds sig alla lämmarna med den. Så Jesus, han är ju huvudet för vår kropp, för kroppen. Han behöver alla lämmarna, han behöver dem för vi ska fungera. Alla lämmar behöver sin kropp och därför är du viktig och meningsfull läm i Kristi kropp. Du är viktig och värdefull. Du behöver känna till det. Du vet att du är jätteviktig. Du älskar dem Jesus. Älskar dem huvudet och älskar dem andra lämmarna också. Så, men vän, har du inte omvänt dig och gett ditt liv till Jesus så är det dags att göra det nu. Det är dags att omvända sig. Och då blir ju livet meningsfullt på riktigt. Det blir som det ska vara. Det blir meningsfullt. Du har mål och mening med ditt liv. Och du kommer bli insatt i Kristi kropp. Tänk vad härligt. Bli insatt i Kristi kropp och få en funktion. Funktion i Kristi kropp. Och där får du kärlek och omtanke med det hela ditt liv. Du får någon som bryr sig om dig. Vårt liv här på jorden där den förbereder sig för evigheten. Och Herrens vilja och mening med vårt korta liv på den här jorden är att vi ska följa honom och leva i hans närhet. Det är meningen egentligen med vårt liv. Vi ska följa Jesus. Vi ska leva nära honom. Och det har vi, kan vi göra. Jesus, han är ju på riktigt. Han finns ju på riktigt. Han sitter på Faderns högra sida om han har gått för oss. Och han är ju den enda vägen till himlen. Han är den vägen till himlen och till evigt liv. Jesus, han är den verkliga meningen med våra liv. Och det är meningen med livet är Jesus Kristus. Har du fått reda på det idag? Om min predikan eller vad det nu har varit för någonting. Men det är det som är Herren lagt på mitt hjärta. Vi ska ha rätt mening med vårt liv. Och sen ska vi följa ordet. Vi ska följa det som Jesus säger. Vi ska inte följa något annat. Några tvetydiga saker. Där det är okej att göra saker och ting för att få bidrag och sådana saker. Vi ska följa Jesus. Jesus vill bara möta med dig. Och du, finns du här ikväll i kyrkan som vill ha förbön någonting och du känner nu vill jag vända om, nu vill jag lägga av de här sakerna, så ska vi be tillsammans och prata om de här sakerna. Jesus bara vill du ska följa honom. Han vill bara få trogna efterföljare, han vill ha trogna tjänare, han vill ha dem som tjänar honom. Och är du så du vill ha hjälp med någonting, du har kanske ont någonstans eller vad som än är, så finns vi här att be och prista Gud tillsammans med dig. Och du som finns på nätet, du hör av dig till oss och vi finns för dig. Du kan skriva mejl, du kan ringa, du kan göra vad du vill. Det finns uppgifter på nätet och för att nå oss. Så Gud välsigne dig att leva med Jesus, ta emot Jesus, för han vill ge dig den verkliga meningen med ditt liv. Han vill du ska ha mening med livet. Du ska inte gå med meningslöshet som den här undersökningen gjorde av det här företaget Future. Kairos Future, jag bara ber dig att du ska hitta meningen med livet. Och det är Jesus som är meningen med ditt liv. Det är Jesus som ger mening. Det finns inget annat som är bättre. Vi ska inte ösa i någon annan usel brunn eller något annat.